Hur lät skånskan på 1700-talet? Och vart är dialekten på väg? Sommarserien Skånska dialekter lyssnar en sista gång på hur folk talade förr. I tidigare avsnitt har vi hört dialektologen Mattias Strandberg låta rätt likt dagens isländska, som man talade i hela Norden på medeltiden. Så hur blev skånskan vi känner den till? Och när var dialekterna som mest olika varann?
Det är ett ganska ensartat språk som möter oss överallt i Norden. Både i vikingatida runinskrifter och medeltida landskapslagar och sådär. Så påfallande likt överallt. Va? Först senare så verkar det ha skett en liten dialektexplosion. Mycket av den dialektala variation som vi känner från de senaste århundradena, den har kanske kommit till någon gång i slutet på medeltiden, 1400-1500-talet. Så ungefär från den tiden har vi förmodligen de här nordskånska diftongerna som i Paug och Stein och sådär. Av allt att döma så har dialektsplittringen långsamt blivit kraftigare och kraftigare. Någonstans under 1800-talet och i synnerhet under 1900-talet, då börjar liksom dialekterna att ganska hastigt jämnas ut och både närma sig standardspråket och kanske framförallt regionaliseras, så att de allra mest särpräglade och geografiskt mest begränsade dialektdragen läggs bort, och det man behåller är de dialektdrag som har en lite större geografisk spridning. Man kan säga att man går från sockenmål eller en dialekt som talas i norra socknar till Kristianstad-dialekt eller malmöitiska som talats i större delar av Skåne. För att svara på den ursprungliga frågan då, har skånskan haft någon storhetstid? Alltså, om man ska peka på en punkt i historien då dialekterna har varit som mest särpräglade, då dialektsplittringen har varit som starkast, så bör man nog snegla någonstans i början på 1800-talet. Före skiftesreformerna som sprängde bygemenskaperna, före folkskolans införande 1842 med ökad läskunnighet och skrivkunnighet som följd. Man fick ju ett annat förhållande till skriftspråket då förstås. Och sen så under 1900-talet så får vi ju media, tidningar, radio och tv så småningom och internet och så vidare. Som gör att världen krymper och man får intryck som kommer längre ifrån. Och hela samhället omvandlas ju. Så att de sociala nätverken växer. Man präglas inte bara på sina närmsta grannar längre. Det är från hela Sverige i den här boken. Lite olika. Det allra äldsta av det upptecknade dialektmaterialet när man getts ut i fält för att verkligen lyssna på folk prata och skriva ner ord och berättelser och sådär, det är ju från slutet av 1800-talet, 1870-talet kan man säga, när studenterna åkte hem till sina hemtrakter och teckna upp dialekten. Och det här blev liksom embryot till våra samlingar då i Institutet för språk och folkminnen. Och då befinner vi oss på 1870-talet. Längre tillbaka kommer vi inte precis med den här vetenskapliga dialektdokumentationen. Vill man få ett hum om hur det kan ha låtit tidigare, då kan man vända sig till en lite speciell genre, nämligen bröllopsdikter, som finns ifrån 1600- och 1700-talet. En av de mest produktiva skånska dialektpoeterna från 1700-talet är Adam Jordan Kröger. Och här har vi då en gratulation till fröken Hamilton då hon blev förlovad med baron Wrangel på Barsebäck i februari 1778. Och man kan notera här att de här diftongerna ser lite konstiga ut. Han skriver Öyn Bonaman till exempel. Jag hade snarare väntat mig Öyn Bonaman. Alltså en bondeman.
Aha.
Så en hette, eller en hette alltså Öyn.
Ö-I-N.
Ja, alltså han skriver Ö-I-N. Jag vet inte riktigt hur man ska förstå det, för det här klingar listerländska i mina öron. Diftongen Öy har man ju haft på listerlandet där man säger Stöyn och Böyn och så vidare. Eller Listers härad, västligaste Blekinge. Så jag vet inte om jag vill tro på Adam Jordan Kröger här. Jag föredrar nog att läsa det som Oj, för han var ju från Västra Göinge härad. Så då bör det ha låtit så här. Min naudigaste fröken, förlåt med permission. Och en bona man vill hålla en liden oration. Och önskar jag lycka för att ta upp på nöjt ett tag.
spara i rätt kunde hans pulsesnack förstå.
Tungspetsär, vad tyder jag?
Ja visst, det här måste ju varit en tid då tungrotsäret kanske hade landat i Skåne. Men det hade förmodligen inte spritt sig så långt norrut som till Västra Göinge, eller helt säkert inte. Där Adam Jordan Kröger var ifrån. Så han hade helt säkert främre R, 1778.
Men här får ni gissa lite grann i alla fall hur det lät.
Ja, men det får man göra. Det är som sagt, det kommer saker som man inte riktigt väntat sig.
Och sen på 1800-talet nämnde du, vi har såna kartotekslådor här.
Mm.
Då börjar man nerteckna hur det faktiskt lät.
Ja, precis. En viktig del av vårt material, det är ju de här dialektordsamlingarna. Då är det alltså en kartotekssamling med fina gamla eklådor. En låda rymmer ungefär 2000 sådana här lappar i halv oktav. Och det går i alfabetisk ordning. Från Skåne har vi alltså ungefär 1 miljon lappar.
Och det är små uttryck, ord som är ord, nedtecknade?
Det är ord, ja, precis. Mm. Så om vi tar... vad ska vi ta? Arbetsväder. Arbetsvär. Grant arbetsvär från Skepparslöv i Järns Härad.
Vilken tid var det?
Det här är 1969.
Mm. Det är nedtecknat för hand, kan man säga.
Ja, ja visst. Och aska, det uttalades oska i Hörred, Järns Härad, 1958. Det här är väldigt... alla orden är så spännande så man vet inte vilket man ska stanna vid. Men det här är ju i princip som en dialektordbok i kartoteksformat, kan man säga. Barskrabad, hudfattig. Och då har vi som sagt 1 miljon lappar från Skåne. 3 miljoner från Sydsverige. Och det är mestadels landsmålsalfabet, så man kan se precis hur någonting har uttalats. Och på många av de här lapparna så finns det såna här väldigt spännande och intressanta språkprov, som här till exempel verbet binda, upptecknat i Vittskövle, Järns Härad. Och på första lappen då, det är en hel liten serie av lappar, eller två stycken i alla fall, och på den första så står det först längst upp till höger, så har man en uppslagsform då, den standardspråkliga formen, och så vilken ordklass det är, och sen så står det här med landsmålsalfabet hur det uttalas, och då har det hetat binga i Vittskövle. Och plural preteritum böjdes det alltså bunne, och så supinum bunned. Ja, vi bunne, det betyder alltså vi band eller vi bundo, som det hette för. Och så kommer då ett språkprov här på den andra lappen. Det var ju ett slid, gau binga se. Det var ju ett slid, gau binga se. Det var ju ett slit, gå och binda säd alltså. Och det är nästan det roligaste med de här lapparna, när det kommer såna här språkprover, det är där på var och varannan lapp. Här kommer ytterligare en lapp med verbet binda. Och Sönarslöv. Binga bound om nöd. Nej, bonde öl sen. De band all säden.
Skriver ni fortfarande såna här lappar? När du till exempel är ute och pratar med folk?
Jo då, det händer. Det händer faktiskt. Jag har skrivit några såna lappar. En annan viktig del av våra samlingar, det här är ju dialektsamlingarna, men här har vi ortnamn. Och där har vi ungefär 1,5 miljon lappar som gäller Skåne. Dels så är det historiska belägg på ortnamnen, och dels så är det alltså upptecknade dialektuttal av namnen. Nu ska vi se om jag hittar något bra som det här, till exempel då Askeröshuset, ett småbruk i Översocken i Färsärad, som uttalas Askarahuset. Upptecknat 1934. Eller vad sägs om ett franskt vandringsnamn. Bellevue, fast uttalat på skånska, har alltså hetat Bellevue eller Bellevue. Eller Bellevue, ett rent läsuttal. Upptecknat 1934, och det är då en gård också i Översocken. Lustenshuset, småbruk i Kärby i Översocken. Färsärad. Och Överskloster, som i folkmun kallades för klöster. Och här har jag till och med ett språkprov på den här lappen. Min man var skovajtare vid klöster. Alltså skogvaktare. Mm. Skovajtare.
1925 står det på den.
Just det. Upptecknat av Hugo Arskog 1925. Och de här lapparna, de här ortnamnslapparna, de ligger till grund för en bokserie som vi har som heter Skånes ortnamn. som jag nu håller på att avsluta en volym i, om just Färs här. Så skånska dialekter och ortnamn är vad jag står upp till knäna om dagarna. Och det är en väldigt trevlig tillvaro. Mm.
Många tungspets-R tidigare då, alltså tungrotsärren. Ja, varifrån kom de från början?
Ja, alltså var de kom ifrån är ju en jätteintressant fråga. Vi vet inte säkert. Det vi vet är ju att Skåne blev svensk 1658 och då från freden i Roskilde och sen skånska kriget från slutet av 1600-talet och fram till början på 1800-talet så hade man väldigt lite kontakt över Öresund. Vilket ju gör att det kanske är mindre troligt att bakhärad spreds från Själland. Och det är inte helt uteslutet, för det måste ju ha funnits någon kontakt ändå. Men det är kanske väl så troligt att det kom in från kontinenten, från Tyskland. Så antingen från Danmark eller från Tyskland, men förmodligen efter nationalitetsskiftet. Så det är inget övervintrat danskt språkdrag, utan det är den skånska som talades vid nationalitetsskiftet. Det var med största sannolikhet med främre R. Först senare så har det bakhärat kommit in långt.
Det är vanligare nere på Frankrike.
Ja, precis. Alltså, om man tittar på Europakartan, det har ju en tydligt nordvästeuropeisk spridningsbild.
Hur kom det in då? Vilka var det som började med det först? Vet du det?
Nej, det vet vi inte egentligen. Man brukar väl säga att det kanske hade sitt ursprung i Frankrike. Och det finns närmast en skröna om att någon högt uppsatt person i franska hovet på 1600-talet, eller varför inte solkungen själv, hade bakat här som talfel då. Alltså, och att folk då i hans närhet tog upp detta, apa efter det, och att det sen blev ett mode.
Som spreds.
Ja, och det är ju oklart då om detta verkligen är ursprunget till det. Det är ju ganska fantasifullt. Men det verkar ju i alla fall som det här bakräret har uppstått någonstans, ja, men kanske i Frankrike. Och sen hoppat från stad till stad och varit ett slags överklassfenomen som sen så småningom också har spritt sig ut på omkringliggande landsbygd.
Det var lite status.
Det var status, absolut. Och så att man kan ju då tänka sig, en gång i tiden så har det varit väldigt fint att ha bakre R. På landsbygden så hade man främre R, och det var väl då ansågs väl då vara ålderdomligt och bonnigt, kan man tänka sig. Så att, men idag är det ju precis tvärtom, så att pendeln kan svänga.
Och nu då? Vart är vi på väg nu med skånskan?
Ja, det finns ju inte så mycket forskning om den nutida skånskan. Så att det är mest anekdotisk evidens man har att hålla sig till. Men det är klart att det har varit en ganska så hastig dialektutjämning under 1900-talet, och det har gjort att de gamla skånska dialekterna som talades på landsbygden, för att de är väldigt marginaliserade nu. Och det är svårt att blicka framåt. Vi vet för lite om hur den talspråkliga variationen ser ut idag. Vi skulle behöva ge oss ut och spela in och göra uppteckningar.
Men det är rätt många som säger sig ha hört att det är mindre dialekt idag jämfört med tidigare. I Malmö till exempel.
Mm, just det.
Det är färre som pratar den här klassiska.
Ja, precis. Och med klassisk skånska menar man då kanske 1900-talets regionaliserade skånska, alla Peps Persson typ till exempel. Ja, jo, men så är det ju säkert. Och det beror väl dels på inflytning och dels på... Är det svårt att säga vad det egentligen beror på. Men det har ju varit mycket tal på sistone om att barn nu för tiden, många barn inte har bakre R längre, utan att det främre är att verkligen har börjat gripa om sig i Skåne. Och det där har nu förekommit ganska länge, att barn har kunnat ha främre R, men det har ofta då berott på att en eller båda föräldrar har varit inflyttade kanske. Nu verkar det vara så att detta kan hända utan att någon av föräldrarna är inflyttade från något annat landskap. Så det är ju intressant om det stämmer. Men vi får väl se om det bakre är att visa sig bli en slags historisk parentes i den skånska språkhistorien eller inte.
Tillbaka till 1700-talet kanske?
Ja, precis. Tillbaka till den tiden. Ja, eller det för all del till omkring år 1900 hade man ju fortfarande främre R.
Ja, en sak brukar man kunna vara säker på, det är att språk är under ständig förändring i alla fall.
Ja.
Diftongerna då?
Mm. Jo, det är väl också en sån där sak som kanske lever farligt.
Det finns ju också den här varianten som man hör ibland att talare använder en skånsk intonation, en skånsk språkmelodi, men i övrigt har en slags centralsvensk fonologi, som centralsvenska konsonanter och vokaler. Alltså den här typen av skånska som låter så här, va? Som har gått under olika, när man har satt olika etiketter på den, till exempel lundensiska och så vidare. Nu slutar jag prata så. Ibland kallar man den här för lundensiska, och tanken är väl då att det är överrepresenterat i Lund. Det är möjligt att det är det, jag vet inte. Men det, man kan träffa på talare lite överallt i Skåne som pratar på det där viset. Och blir det vanligare? Ja, förmodligen. Men det återstår att se. Vi skulle behöva undersöka detta bättre.
Mm. Vad tycker du om det, den utvecklingen?
Nej, den... Alltså, det är alltid tråkigt när dialekter försvinner, såklart. Det är tråkigt när språklig variation försvinner. Men i många fall är det ju ingenting att göra åt. Alltså, folk måste ju få välja själva på något sätt hur de ska prata. Men det är naturligtvis trevligt när det finns variation. Och det kommer i alla fall, gudskelov, alltid att finnas språklig variation i någon form.
Vi hörde Mattias Strandberg, doktor i nordiska språk och forskningsarkivarie vid det statliga institutet för språk och folkminnen. Och reporter på Arkivcentrum Syd var Mats Sundling. Nästa vecka handlar det om sjungen skånska.